Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 237 av Livshjulet. Vi är inne i 2018 och för mig var det en skön känsla att lämna 2017 bakom mig. Jag vet inte hur du känner, men nu tycker jag att vi kör ett nytt år fyllt av ny energi. Och min gäst den här veckan, det är Sofia Rågenklint. Sofia är aktuell med programmet Aktionssommar som har premiär 9 januari på SVT. Och vi träffades veckan innan jul, dagen innan Sofia skulle ta bilen upp till föräldrahemmet Äppelbo i Dalarna för att fira jul med sina barn. Sofia är ju en riktig dalkulla och bodde där uppe även som vuxen med sin dåvarande man, sångaren Patrik Isaksson och parets 2 barn. När Sofia och Patrik skilde sig flyttade hon ner till lägenhet i Stockholm och i veckans avsnitt berättar hon bland annat om den stora omställningen. Vi pratar också om Sofias karriär och vad hon har för drömmar kvar att förverkliga inom den, om hennes nya kärlek och hur det funkar att vara serbo och pendla mellan Malmö och Stockholm, om hur hon mobbades som ung och hur det har präglat henne och rollen som mamma och såklart mycket, mycket mer. Och Livshjulet distribueras av Acast och klipps av Kim Versen. Och mig når du på anna@hegerstrand.se. Nu Sofia Rågenklints Livshjul, varsågod.
Välkommen hit till Livshjulet, Sofia.
Tack så mycket.
Äntligen sitter vi här.
Ja, det blev lite knas förra gången. Jag åkte på en vinterkräksjuka där som ställde till det. Men nu är jag här.
Ja, jag tyckte ändå det var starkt av dig. För du mejlade på morgonen och försökte skjuta fram intervjun en halvtimme.
jag var lite risig, men så tänkte jag att men det kanske är någonting jag äter. Det kanske går över. Och sen, sen insåg jag att det var ingen idé att sätta sig på tunnelbanan. Och det är jag väldigt tacksam för att jag inte gjorde.
Ja, nej, men jag förstår det. Men det som är bra med vinterkräksjukan är ju att det oftast håller i sig väldigt kort.
Det gjorde det också.
Hur mår du nu då när vi sitter här? 4 dagar innan julafton.
Ja, lite småstressad. Vi ska åka till Dalarna imorgon. Och jag har skjutit fram alla tråkiga saker till idag, förutom den här intervjun. Så ska jag massa praktiska som att handla det sista och hämta saker som ungarna ska sälja för fotboll och såna där saker som tar tid. Men annars så ser jag fram emot en skön julledighet.
Och när det här avsnittet släpps så har det redan varit jul och det har precis varit nyår också. Och då måste jag ju fråga, när du tittar tillbaka på 2017, vad tänker du då? Vad får du för känsla i kroppen?
Jobb, jobb, jobb är den känsla som jag får. Jag har spelat in 3 program som har gått om vartannat. Så att det har varit intensivt och väldigt lite ledigt. Så att därav så ser jag fram ännu mer emot den ledigheten som väntar. Men det har varit roligt. Det har varit ett år som har präglats av både glädje och sorg faktiskt. Nu har pusslet lagt sig, så att nu känns det som att nu är det lugnt på alla håll. Det är alltid roligt att spela in tv och få göra de programmen som man vill. Men sen så drabbades min mamma utav lungcancer under sommaren här. Men har blivit opererad och mår jättebra och cancern är borta. Men det är först nu som det känns som att allting kommer liksom i kappen.
Och just mamma också. Har ni en nära relation, din mamma?
Ja, det har vi. Jag skulle vilja säga att vi är bästa kompisar.
Hur hanterar du din egen sorg när det är en så nära anhörig som drabbas av något tufft? För jag tänker att man vill vara stark för den personen och sådär också.
Ja, det är ju det som är så märkligt. Att man får styrkan att vara stark. Sen har hon varit väldigt stark själv i det här. Men det kom så plötsligt. Hon fick slem i halsen, jättekonstigt, och gick till doktorn och fick slemlösande, och sen så visade det sig att det var lungcancer, och hon har inte rökt sedan hon var 25. Så det var nog första chocken innan man vet om det går att operera. Så det var några riktigt tunga månader där i somras, och samtidigt så spelade jag in, och det är också någon slags räddning i alla känslor, att man går in i någonting annat, att man pausar lite.
Har det kommit i fatt sen då, eller är du orolig för att nu när det blivit lugnare att det kommer i fatt? Även om hon mår bättre nu och hon är opererad och cancern är borta, så kan ju chocken komma i fatt liksom.
Ja, jag måste nog säga att jag är rätt lugn när man har varit med om någonting sånt. Jag har ju mist min pappa tidigare också, så blir man rätt duktig på att ta vara på dagen, att uppskatta det stora i det lilla. Och nu ska vi fira jul, och så tänker vi framåt, och sen så tänker vi bort det som hände helt enkelt. Ingen mår bättre utav att gå och oroa sig.
Nej. Hur är det då att jobba med tv och att stå och se pigg och glad och fräsch ut samtidigt som man mår skit inombords?
Det har jag gjort ett antal gånger.
Ja, jag förstår.
Både psykiskt och fysiskt. Ja. Jag har jobbat med hög feber, och jag har haft magsjuka och sprungit och spytt mellan mina por och sådär. För det är ju så med inspelning att det är oerhört tajt om tid, och det finns ingen annan att sätta in. Så att det är bara att bita ihop. Så Alvedon är väldigt bra att ha med sig. Och förstående kollegor. Och det, så är det. Så är det för alla som står framför kameran, att man får bita ihop helt enkelt. Det är typ man har ett roligt jobb.
Ja, det är ju så. Du har ett jobb som väldigt många vill ha.
Ja.
Och nu så är du aktuell här 9 januari. Börjar auktionssommar. För du har ju gjort mycket, mycket barn-tv. Och är det första gången som auktionssommar sänds?
Nej, det har sänds för 3 år sedan, men då var det bara en halvtimme långt, och det var lite nästan som en testpilot som vi gjorde då. 4 program. Men det gick bra, och sen så insåg du väl att vi kan göra någonting mer utav detta, så att nu är det 1 timme långt. Så det är det jag har sysslat med mest i sommar. Jag har åkt land och rike runt.
Hur kommer det sig att, blev du tillfrågad om jobbet, eller var det någonting som du kände att det här vill jag verkligen göra?
Både och. I och med att jag hade gjort det tidigare så fick jag förfrågan igen. Och sen älskar jag auktion, jag tycker det är skitkul. Nu har jag även dragit med mina barn som också uppskattar det. Så de brukar få en liten slant, och så sitter vi och budar tillsammans. Sen är väl jag en programledare som kanske trivs bäst ute på fältet. Där jag får jobba med folk ut och träffa nya människor och reser, det gör jag ju jämt. Och så tycker jag att det är en rolig programidé. Den är så enkel. Det är 2 par som får en summa pengar, och så ska de ropa in ett visst antal föremål, och så tävlar de om att bli Sveriges nästa stora auktionspar. Och det har varit en del stolpskott på vägen.
Ja, det har det. Men det är kul att det sänds också, att för många blir förvånade och säger, jaha, är hon aktuell med auktionssommar i januari?
Ja, det känns ju lite märkligt, men det är då vi längtar efter de här härliga bilderna som mest, eller hur? Nu är det bara mörkt, mörkt och trist.
Då vill man ha de här härliga vyerna.
Ja, precis.
Och sen så sa du att du har spelat in 3 program parallellt.
Ja, det har jag gjort. Jag började med Brottsligt. Vilket var ett program som vi tog fram tillsammans med SVT. Ett program som jag tror inte att det har sänt någonting liknande alls någonstans i världen, mig veterligen. Och det var riktigt kul att få vara med om det. För vi sa att jag har haft ett mål med alla mina barnprogram, att jag vill att det ska vara utbildande, jag vill att det ska vara roligt och jag vill att det ska vara busigt, men jag vill definitivt att det ska ha ett budskap. Och då kände vi att det finns inget barnprogram som tar upp känsliga, svåra ämnen på ett sätt som får som lockar även föräldrar att sätta sig ner i soffan. För det här var någonting som vi ville skulle bubbla vidare. Mm. Och programmet handlar ju om polisens arbete, och bara där så finns det en stor nyfikenhet bland barn och ungdomar.
Vuxna.
Och vuxna. Jag har lärt mig massor.
Ja.
Sen har vi ju också med barn som hade utsatts för olika typer av brott och som fick tillsammans med mig träffa före detta brottslingar. Och det var också spännande att se deras bild av hur en brottsling såg ut. Det kom in en snygg 23-årig kille som hade gjort både det ena och det andra. Och bara, fast det är inte han, va? Jo, det är han. Och där blev det fina samtal mellan barnen och den före detta brottslingen. Så
det är ju roligt, för barnen är ju så transparenta också. De säger vad de tycker och tänker.
Och det är ju det som är så härligt att göra barnprogram också. Man får direkt feedback, och det finns ingenting som är så underbart som när ett barn kommer fram på stan och man får en kram. Mm. Och så berättar de, det kan vara allt ifrån geparden Argi som du träffade när du var i Kenya till när du sköt pistol eller när du var livrädd och skulle hålla dig ner från det där tornet. Och de lever sig ju in i det, och det blir så äkta.
Ja.
Och då känns det som att, wow, vilken position jag har att faktiskt nå ut till så många barn. Mm. Och att de uppskattar det man gör.
Mm. Jag vet när jag träffar personer som jobbar med barnprogram eller barn-tv, Malin Olsson har jag träffat, och sen så minns jag att jag gjorde en intervju med Erik Segerstedt när han gjorde barn-tv, och ni är ju verkligen, där kan man ju snacka att ni är idoler. Det är ganska få kända personer som är idoler idag, men ni är ju det för barnen. Men då tänker jag, du har ju en son som är 13 och en som är 11. Mm. Hur funkar det liksom? Hur går det ihop som när du kommer till din 11-åringsklass? Då måste ju väldigt många känna igen dig, och det är spännande att du kommer dit och sådär. Hur påverkar det privatlivet?
Mm. Det blir ju kramkalas när man kommer till skolan. Mm. Och sen har jag också varit och pratat om mina program för klasserna, i och med att det har funnits ett intresse kring utrotningshotade djur och miljö och brottsligt och så vidare. Mm. Min yngsta brukar alltid säga så: mamma, du måste vara världens snällaste kändis, för du stannar och pratar med alla. Fast ibland så får du faktiskt tänka på att det är rätt tråkigt att stå bredvid och lyssna. Mm. Och det där har jag tagit mig an lite grann, att jag får, för jag skulle kunna stanna. Har jag tid så kan jag stanna och prata i flera timmar. Om jag märker att de är engagerade och att de verkligen vill veta. Och inte bara ta en selfie med en kändis, utan de har nyfikna frågor. Så där har jag väl fått sträckt upp mig lite grann när jag är med mina unga. För så kul är det faktiskt inte att ha en mamma som kanske många vill prata med.
Nej, det blir ju lite så att de kanske kommer i skymundan.
Ja, åtminstone då vi är ute, kanske ute och handlar och sådana saker. Så. Men sen har jag ingenting mot att ta selfies heller, utan jag... Om jag märker att barn står och tittar och pekar och inte vågar gå fram, då kan jag själv gå fram också.
Mm.
För det ger mig lika mycket. Jag tycker det är kul.
Och 13-åringen då? Eller han blir 13, va?
Ja, han blir 13. De är 11 och 13 i februari.
Har du börjat bli pinsam där?
Ja, precis, börjar på att bli pinsam. Vilket är lite kul. För då kan jag inte låta bli att retas.
Nej.
Så att innan så, jag har alltid varit väldigt närvarande när det är kompisar. Och det är oftast... De hänger oftast hemma hos oss och de sover över, och det kan vara 2-3 stycken åt gången, och man sitter och diskuterar. Och där har jag ju mycket, det får jag ju mycket research också för mina program, vad de är intresserade av.
Ja, det är ju perfekt. Jag är ju mitt i det liksom.
Jag vet, jag tvingar in dem i min verklighet och så får de dela med sig. Men det här liksom att man, jag menar allt ifrån att man sjunger till man gör någon spexig dans eller något sånt där, så bara, mamma, eller så, jag vet att mormor ringde på FaceTime, och så kom jag in och så var det både tjejer och killar där inne, så bara, du Tim, vill du prata med mormor? Och hon bara, hej Tim! Och då är det så här, åh mamma, åh gud vad pinsamt. Ja, så att, ja, men som sagt, det är lite kul också.
Ja, jag lyssnade på Mia Skäringer och Anna Mannheimers podd.
Ja.
Som är helt fantastisk, måste jag rekommendera till alla. Och där berättade Anna Mannheimer då i det senaste avsnittet att hon har ju en dotter som hon har alltid känt att, ja, men jag är lite hennes idol, och jag är ändå lite så här fräck mamma, jobbar med media, har lite coola kläder på mig, folk känner igen mig och så här. Och nu så har det kommit till att så här, hennes dotter är så här: nej, du får inte följa med på avslutningen för hennes så här, kampsport eller det, för att du är pinsam, sa hon rakt ut. Och hon tyckte det var så jobbigt, vilket jag förstår. Men då sa ju Mia att ja, men det är nog en sund utveckling.
Det tror jag också.
Man ska bli pinsam, för de frigör sig.
Precis, och det är precis den åldern också som de befinner sig i nu. Mm. Men än så länge så får jag kramar och så, så det, och det hoppas jag håller i sig. Sen kommer jag alltid vara lite pinsamt. Jag har blivit lite grann som min pappa var. Jag kallar honom för Drygo. Och så hör jag mina söner säga samma sak. Jag tänkte, men jag tog inte skada utav det. Så jag ska fortsätta att vara en dryg mamma.
Ja. Och hur är du annars som mamma, tror du?
Jag är... jag tror att jag är en ganska aktiv mamma. Barnslig mamma. Och det har varit under hela deras uppväxt. Att vi har gjort mycket. Vi åker pulka och jag har varit med och klättrat i lekparker och åkt rutschkana och gjort de här sakerna som de tyckte var roliga då. För det har jag ingen minne av att mina föräldrar gjorde. Så att det är sådana här saker som man har tänkt på själv, att åh, man hade en förälder som kunde vara lite mer. Så tror jag att jag vill faktiskt vara lite rolig och tuff också och göra de här sakerna som de kanske inte tror att man vågar eller vill göra. Mm. Men sen, ja, jag är väldigt, vad ska jag säga? De måste lära sig att skilja på vad som är rätt och fel. Och alla människor är lika värda. Jag är väldigt, de har båda rätt, empati för andra människor som inte mår bra. Och det är jag väldigt stolt över att både jag och Patrik har lyckats med. Mm. Att man är ingen speciell bara för att man syns på tv eller är popstjärna. Eller man är inte bättre än någon annan. Och att man ska ha respekt.
Ja, för de har ju verkligen vuxit upp i ett hem med två kända föräldrar.
Ja, det har de.
Och hur funkar det? Du berättade att dagen innan du blev kräksjuk så hade du varit hemma hos barnens pappa och ätit middag.
Ja.
Så det låter som att ni har en bra relation.
Ja, men det har vi. Mm. Det var som för många andra par en ganska stökig separation. Men vi har... lyckats hitta tillbaka till varandra som riktiga vänner, och det är så skönt för alla att man kan umgås och man kan göra gemensamma aktiviteter med barnen och ringa till varandra och ja, som vänner.
Mm. Och vad jag förstår så ni bodde ju uppe i Äppelbo i Dalarna där du kommer ifrån.
Mm.
Och det var efter den separationen du flyttade ner till Stockholm.
Stämmer.
Mm. Och bor i Hammarby Sjöstad, vågar jag säga, va?
Ja, det vågar du säga.
Hur var det att flytta från lite ingenting till väldigt mitt i stan?
Men det var ganska omtumlande, för att jag hade nog sett min framtid i Dalarna, i Äppelbo. Och sen och inse att det här, jag kommer få lov att ge upp min föräldragård. Det var riktigt, riktigt tufft. För jag var ändå femte generationen som bodde där. Och vi hade ju hunnit och rotat oss.
Hur länge bodde ni där uppe?
Jag och barna tror jag bodde där i 5 år. Var det nog. Så att det var någonting som jag från början absolut inte... ville. Men å andra sidan så förstod jag också att Patrik inte skulle trivas där vi bodde, och jag ville ju också att barnen skulle ha tillgång till sin pappa.
Mm.
Och med facit i hand så är jag både glad och tacksam över att det blev som det blev, att vi kom till Stockholm och att jag började bygga ett liv igen här istället. Och idag skulle jag faktiskt inte kunna tänka mig att flytta tillbaka.
Nej.
Så att jag tror att det hade en djupare mening att saker blev som det blev.
Och du har ju det kvar. Din mamma bor där.
Ja, min mamma bor där och vi har sommarstuga, så att vi är ofta hemma, och mormor bor kvar där också. Så att på något vis så kommer Dalarna alltid vara hemma ändå. Mm. Det är liksom när jag kommer hem dit som allting rinner av en ute i skogen, ut och sätta sig på, du vet, och bara ta in naturen. Det saknar jag.
Mm, för Hammarby sjöstad är ju väldigt mycket. Det finns inte så mycket natur just där.
Nej, du har ju Nackareservatet och sådär. Men ja, det känner inte till de där omgivningarna riktigt heller. Och det har varit så mycket överfall och sånt i olika motionsspår. Så att jag är faktiskt lite skraj och gå ut själv i skogen. Vilket är ju förjävligt. Ja. Men så är det. Så att, men jag passar på när jag åker hem.
Mm. Då boostar du ordentligt.
Då energiboostar jag.
Ja.
Och stubben i skogen.
Ja. Och har ni varannan veckaliv, du och Patrik?
Ja, det har vi. Mm. Så gott som, absolut. Vi sitter alltid med våra kalendrar och försöker att pussla och få till det. Och vi lyckas för det mesta.
Mm. Och hur var det att gå från att ha barnen på heltid till att inte ha det?
Hemskt. Speciellt då jag hade dem mest i de två åren där vi var, de första två åren vi var separerade. Så att det var uff. Men som alla andra föräldrar, man kommer in i det också. Och så länge barnen mår bra utav det, men de behöver både sin mamma och pappa, så får man faktiskt bita i det sura äpplet då och göra det bästa utav situationen.
Mm.
Och det tycker jag ändå att vi har gjort på varsitt håll.
Mm. Är det så som man säger med det mesta, att med tiden så blir det bättre? För en del säger att nej, det, man kommer aldrig över den sorgen. Och en del säger att jo, det är ganska skönt nu.
Nej, men det är klart att man ska sitta och se tillbaka och tänka på att jag i och med separationen så förlorar jag 50% med mina barn. Så gör det ju ont i hjärtat. Men ska man sitta och tänka så kan man ju, då kan man ju lika gärna sätta sig på stolen och bli en martyr, och det mår ingen bra utav. Så att, det är bara att se framåt. Och så, som sagt, mår ungarna bra utav det så får man sakna. Och å andra sidan så, det som är positivt med det är ju att i och med att vi har sådana jobb som vi har, både jag och Patrik, så underlättar det att ha dem varannan vecka. I och med att man jobbar så otroligt intensivt under den tiden som man inte har dem. Och sen i och med att jag jobbar mycket hemifrån, jag skriver på en bok nu.
Vad spännande.
Det är en barnbok som kommer ut i vår som bygger på programmet Brottsligt. Ah. Så då kan jag ju sitta och skriva hemma. Och då är jag hemma när de kommer från skolan också. Och Patrik tar oftast med dem så att de får se hela Sverige. Och han jobbar, så jobbar ju, då blir det intensivt. Då jobbar han i en timme och sen är han klar. Men när jag jobbar jag från tidig morgon till sen kväll. Så att det är lite tuffare att ta med dem för min del. Och de tycker inte att det är lika kul.
Nej.
Får aldrig träffa några kändisar.
Nej, men jag förstår det. Nej, du är den enda kändisen på plats där ofta. Vad skulle du säga att du har lärt dig av separationen då? Vad har du tagit med dig?
Att inte ta någonting för givet. Och att man behöver jobba på en relation. Mm. För jag kan nog säga att det var bra att det blev slut, för att ingen utav oss mådde bra i den situation där vi befann oss.
Mm.
Och sen att han träffade en annan, det var bara bägaren som fick det att rinna över. Men det är nog det, att man behöver jobba lite mer och prata. Jag tror att vi stängde dörren på varsitt håll och sen blev det lite som det blev.
Mm. Men jag vet ju att du har en ny kärlek idag.
Det har jag.
Sen många år tillbaka.
Ja, några år har det blivit.
Ja, som inte bor i Stockholm, utan du pendlar.
Ja, jag pendlar 57 mil. Tänkte att ska jag skaffa en särbo så lika bra att göra
ordentligt.
Avståndet ordentligt långt. Ja.
Nere i Skåne, i Malmö?
Nere i Helsingborg.
Helsingborg.
Ja, Rydebäck. Ja. Så att vi träffades via gemensamma vänner och vi tänkte väl kanske inte riktigt att det skulle bli vi, just med tanke på avståndet och så. Men sen så kunde vi inte sluta prata och vi kunde inte sluta umgås. Och så sa vi att han är självständig, jag är självständig och det funkar faktiskt jättebra. Peppar, peppar ska man alltid säga. Ja.
Men hur funkar det då med, för du sa att när du inte har barnen, då kan du jobba jättemycket.
Ja.
Jag vet att du jobbar en del nere från Malmö också.
Mm, det gör jag. Både du... brottsligt och djursjukhuset har jag utgått därifrån. Så vi har ändå träffats varannan vecka i över 3 år nu.
Ja.
Och så nu är det väl lite andra planer. Vi håller på och startar upp ett projekt som heter SOS. Som inte har någonting med min relation att göra, men vilket också gör att jag kommer jobba fortsatt i Skåne och lite överallt i Sverige.
SOS, är det ett nytt program då?
Nej, det är det faktiskt inte, utan det var en idé som föddes efter programmet Brottsligt. Så insåg jag ännu mer vilket stort behov barn och ungdomar har att prata om svåra och känsliga ämnen. Och det här är någonting som jag har fnulat på under flera år, men har känt att jag har en begränsad kunskap just i det området. Men jag skulle vilja göra någonting mer. Jag skulle vilja ut och möta de här barnen och ungdomarna. Så då gick jag till min gamla terapeut, Susanne Lindén, som är samtalsterapeut och otroligt duktig på det hon gör. Och så pratade vi, började vi på att diskutera det här. Så att, det var väl en kombination av våra livserfarenheter och svårigheter i livet generellt och våra yrken som gjorde att vi sa att vi gör någonting. Så det första vi ska göra nu, det är faktiskt att gå ut i skolor och i idrottsföreningar och prata om ofredanden, sexuella övergrepp, mobbing, självskadebeteenden och så vidare.
Viktigt.
Det är viktigt. Och jag tror också att våran kombo är väldigt bra. Dels så har jag via mina tv-program jobbat både med och för barn, och de känner igen mig. Och Susanne jobbar ju dagligen med att hjälpa både barn och vuxna genom samtal och vägledning. Så att, det här tror jag stenhårt på. Jag är supertaggad.
Vad roligt. Och roligt också att du gick till din gamla terapeut där man liksom är... Du är lite barn hos henne, om du förstår vad jag menar. Ja, och så nu så jobbar ni som kollegor på lika villkor.
Ja, jo, men det gör vi. Och vi kompletterar varandra. Och det var ett tag sedan jag gick i terapi och vi förblev vänner och så vidare. Så vi har umgåtts ganska länge.
Och du har ju berättat själv att du blev mobbad under din uppväxt. Vad har det satt för spår i dig?
Jag är riktigt bra på att se när barn mår dåligt och vilka barn som är utsatta. Det tror jag att vi i och för sig de flesta är. När man går ut på en skolgård idag så kan man lätt se vilka som får vara med och vilka som står utanför.
Ja, det är så fruktansvärt.
Ja,
barn kan vara så fruktansvärt elaka.
Och det är ju, allting bygger på en rädsla att själv bli utsatt. Det är ju många av de här barnen som mobbar som inte alls vill egentligen. Men som sagt, rädda för att själv bli mobbade.
Och rent när det kommer till att lita på människor och lita på att man duger och känna sig älskad och hela den biten. Har den fått sig en törn av det?
Ja, det har jag absolut fått. Jag menar, jag drabbades av ätstörningar när jag var 14-15 år. Så att, och det var väl en känsla av att inte duga och inte vara tillräckligt duktig och så vidare. Men egentligen så är det ju jag själv då som har ställt de kraven på mig själv. Och det spelar ingen roll att jag gick ifrån sexan och var mobbad och blev en poppig tjej när man börjar högstadiet och så vidare. Utan det där sätter sig rätt djupt.
Hur pass illa var det, eller hur länge var du sjuk?
Jag tror jag var sjuk i 7 år faktiskt. Och det var ingen som visste om det då, utan jag hade bulimi. Och då går man ju inte ner i vikt, utan snarare tvärtom. Så man var ju så här, åh du är så söt. Så var de och nöper kinden och tyckte man såg så otroligt fräsch och frisk ut.
Och du kände dig än mer misslyckad?
Ja, det gjorde jag ju då. Men jag tog mig ju ur bulimin med hjälp av terapi och MHE-kliniken i Mora. Och jag blev påkommen av min mamma som kom upp i badrummet och jag stod och kräktes. Mm. Och sen så dog min pappa i samma veva. Så att jag vet att jag lovade honom att jag skulle ta tag i det och bli frisk. Mm. För att det var många, nu i efterhand så kan jag ju säga att det var många bortkastade år där tankarna kretsade kring just mat och väldigt mycket ångest.
Jag kan relatera till det, för jag har också varit sjuk i ätstörningar, i anorexi, och sen så tog det väldigt lång tid. Helt frisk blir man det. Det är också en definitionsfråga, men att man ändå blir fri från diagnosen, eller vad man ska säga. Och just det här att man tänker att ja, men hur kunde det gå så lång tid utan att någon förstår? Mm. Och du var ju ändå så pass ung, som 14 år bodde hemma, kan jag tänka då. Och att ingen ser, men man blir väldigt duktig på att manipulera och sådär också.
Jätteduktig blir man. Man blir väldigt duktig på att ljuga. Och
man skyddar ju sitt beroende till vilket pris som helst.
Ja,
man
för skäms. Det här är ju någonting som man skäms för. Herregud, det säger väl sig själv att man inte ska vräka i sig en massa mat och sen gå och spy upp det. Ja. Hur dum får man vara? Nej. Eller svälta sig själv. Kroppen behöver mat. Men vi behöver mat för att leva. Ja. Men jag vet att mamma hade läst någon tidningsartikel om en flicka som hade bulimi. Och hon kände igen beteendet, det här med humörsvängningar, att man kunde bli så fruktansvärt jäkla arg, rätt som det var, och att man blev ledsen och att man stängde in sig, och att det här med maten, att helt plötsligt så att man jättemycket och sen nästa dag så skulle man banta och så vidare. Men det är intressant att du säger att kan man bli helt frisk, för det trodde inte jag att man kunde bli, och speciellt inte när jag hade haft under så lång tid. Men jag är helt övertygad om att om man får professionell hjälp att man kan bli det. Jag har inga sjuka tankar idag. Jag äter precis vad jag vill och jag pratar väldigt mycket med jag har pratat väldigt mycket med barn och ungdomar, men jag tror inte att man kan bli helt frisk själv. För att det sitter så djupt i huvudet.
Ja, och ju längre man är inne i det här beteendet, desto djupare sätter det sig. Det är därför det är viktigt att få hjälp fort.
Ja,
för att inte ska hinna rota sig så djupt.
Precis.
Men så idag så känner du dig helt fri?
Ja, det gör jag. Sen så vet jag att när jag blir frisk så rasar jag i vikt. Idag är jag, tycker jag själv, för smal. Men jag har en ämnesomsättning som är hög, och jag har faktiskt gått och kollat mig om det är någonting som är galet, för jag kan i stort sett äta precis vad som helst utan att gå upp, och det är ju inte heller kul att vara för smal, så att jag går in i mina träningsperioder där jag tror att jag ska bli lite mer muskulös, och så tröttnar jag efter ett tag och så är jag tillbaka till samma gamla visa, men jag kommer nog alltid vara på och av, tror jag.
Ja, men det är också roligt, för folk säger ju det liksom, att men det är så konstigt att du blir sjuk, för du är ju så smal. Och så här, men du tycker ju om mat så mycket. Jo, fast det handlar ju inte om det. Det är ju bara psykiskt liksom. Gör det. Men är det många som kan ha liksom så här, har du varit orolig för att folk så här, bara de inte tror att jag har några problem nu att jag ser ut som jag gör?
I början, jag var ju frisk då i början av 20-årsåldern, 22, pappa då när jag var 23, så det måste vara, jag 23 måste jag blivit friskförklarad. Och då jag var så irriterad. Dels så tänkte jag så här, nu har jag gått och fått behandling eller så här, terapi och så vidare, och jag har kämpat som ett svin för att bli helt frisk. Behöver jag kämpa nu för att övertyga min omgivning för att jag blivit smal? För då var det så här, nu har hon fått anorexi. Du ser ju, hon är ju 10 kilo lättare. Och det vet jag var skitjobbigt. Idag bryr jag mig inte. Det är ofta som jag säger, min mormor brukar säga så här, men gud, nu är du så där smal igen, Sofia. Ja, det är jag. Men du ser att jag äter och... Du vet, och det är ju bara omtanke.
Ja, såklart. Och sen var ju du med i Fröken Sverige några år efter det här.
Ja, det var jag faktiskt.
Ja.
Wow. Ja.
Och kom trea.
Ja.
Vem var det som vann det året?
Nu ska vi se här. Emma Helena Nilsson.
Som är kusin med Victoria Silvstedt.
Ja!
Ja, jag var Fröken Sverige-fanatiker. Det var det första jag såg dig i. Ja, gud, jag hade allt inspelat. Ja. Det var min största dröm att bli skönhetsmiss.
Ja, det var inte min, ska jag säga. Men Emma Helena, hon är jättegod. Vi har haft lite så här sporadisk kontakt, men nu var det länge sedan. Men hon var jättegullig.
Mm.
Ja.
Och hur var det att vara med hela det här? Kan tänka mig att man ska ju vara duktig flicka och man ska se väldigt bra ut. Det är väldigt så här omodern tävling idag.
Ja, alltså det var helt galet när jag tänker efter. För att de som känner mig skulle aldrig... det ligger så långt ifrån mig. Det var absolut ingenting som jag ens hade tänkt på. Men pappa hade ju gått bort där något halvår innan, tror jag. Eller om det var något halvår innan. Så jag vet att jag var så ledsen. För jag sörjde honom såklart jättemycket. Och jag tror att min mamma fick någon idé där. Jag tänkte att men hon tycker om att stå på scen. För det har jag alltid gillat. Jag har alltid tyckt om att stå på scen och spela teater och sådär. Så hon, jag tror att hon såg det som en chans för mig att göra någonting annat. Jag jobbade på resebyrå då och jag hade tröttnat lite och ville göra någonting annat. Och idag är jag ju glad att hon puttade dit mig. Sen var jag väl inte den mest populära fröken bland de här 28 fröknarna, utan jag har alltid varit väldigt bestämd med vad jag vill och vad jag inte vill göra, och jag såg till att vi inte att vi inte skulle gå i högklackat och tillsammans
så.
Med hon var fröken Halland eller vad var det? Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men i alla fall, och så skulle vi få ett litet skynke på oss, och sen när jag kom trea så ville de skicka mig till Singapore på en skönhetstävling. Och de hade ju sålt in det här lite grann som att, ja men tänk fröken Sverige, tänk som ambassadörer för Sverige, tänk bort själva skönhetstänket.
Och så varför ska jag stå i baddräkt och vara ambassadör för Sverige?
exakt. Men så kände jag väl också, men jag kanske kan göra någonting bra utav det här. Och då vet jag att produktionsbolaget som sagt ville skicka mig till Singapore, och så sa jag att då vill jag se ett kontrakt, vad det innebär och vad jag kan få ut av detta och vad jag kan ge. Och de skickade en stor lunta som jag gick igenom där, och så hade jag bara någon magkänsla som sa att, nej men vänta, det är någonting. Jag tänker inte gå upp på en sten och det sitter en massa gubbar nedanför och applåderar när jag går omkring i en baddräkt och högklackade skor. Det gör
var det
inte
Donald Trump som ägde så här Miss World ett tag och satt med i juryn?
Inte en aning.
Nej, jag tror det.
Ja, det är så.
Så där ser man hur illa det är liksom.
Ja, då är det riktigt illa. Och varför blir man inte förvånad?
Ja, nej. Exakt. Miss Universum tror jag han var med. Och stor delägare i.
Ja. Nej, men jag fick dem att skicka en video i alla fall ifrån Singapore. Och så var det precis som jag hade trott. Att det var en massa lättklädda tjejer som gick runt på en scen. Så då sa jag nej och bröt kontraktet, och det varit ett jäkla liv. Men så där, min skönhetskarriär, den slutade rätt snabbt, och det är jag rätt glad för.
Var det den som banade väg för en tv-karriär sen?
Jo, men det var ju. För att jag vet att fyran, det var många, det var någon producent där som kom fram och sa att, skulle du kunna tänka dig att göra tv? Och då var ju inte alls, då hade jag ingen tanke på det. Men det var ju lite kul att de uppmärksammade mig. Sen åkte jag tillbaka och sen sökte de folk på TV-Sälen. Och då tog jag min vovve och sen åkte vi till Sälen. Och på väg till Sälen så fick, apropå vad dålig i magen,
och fy, på väg till sitt första tv-jobb.
Ja, men det var inte jag som blev sjuk, utan det var vovven.
Aha,
och det var en japansk spets, och de har ju väldigt mycket päls och långt hår och så vidare, kritvita.
Ja.
Så det började på att lukta prutt i bilen, och så fick jag släppa ut honom, och så fick han regnsketa och bajsa ner sig totalt, och så skulle jag ta in honom i bilen, och det enda jag hade...
Vita pälsen också.
Ja, precis. Och hade ingenting att torka med. Så jag fick ta mina omdömen som man hade på den tiden med betyg och allting som man skulle visa upp då, kopior då, men ändå, liksom att torka honom. Och så fick jag bädda hela baksätet. Och sen när vi kom fram så var det en lång kö av folk som provfilma. Och så kom jag in med min hund där och, ursäkta, finns det en dusch att låna? Jag fick lite extra uppmärksamhet också.
Ja.
Så att jag kanske har Chico att tacka för min
fortsatta... Ja, det kan vara
min vovens
förtjänst.
Precis. Jag fick jobbet, och sen dess så... Ja, jag var där ett halvår på TV-Sälen, och sen blev det fyran. Och det var för 18 år sedan. Och sen dess har jag jobbat som programledare.
Och sen gick du från fyran till SVT?
Ja.
Ja, hur kommer det sig?
SVT ringde och frågade om jag ville provspela för djursjukhuset. Och det är ett program som jag vet, sen jag började på fyran, så har faktiskt det varit min stora dröm. Jag tänkte att jag hade ju en fyra i pannan, så jag tänkte SVT kommer ju aldrig att höra av sig till mig.
Jag tänkte faktiskt säga det, du är väldigt mycket TV4.
Är jag?
Ja, men eller så här, du passar in i den mallen. Okay. Nej, men om jag drar några TV4-ansikten så här, Anna Brolin, Tilde de Paula, nu är ju inte Jessica Almenäs kvar, men Jessica när hon var där, Jenny Strömstedt till viss del, men TV4-kvinnorna har så här ett åldersspann på typ 5 år, mellan så här 38 och 43, många är blonda och sen har en ganska så här helyllestämpel, om du förstår vad jag menar. Mm. Men jag tycker du passar in i den mallen.
Det var väldigt fina namn du radade upp där, så att jag känner
mig. Det är ju så här, Sveriges bästa programledare.
Absolut, jag håller helt med dig.
SVT är ju mer spretigt, så att du känns som ett så här TV4-ansikte på SVT, men också kanske det enda då.
Ja, jag vet inte. Jag har nog aldrig tänkt så.
Nej.
Faktiskt.
Men det är bara när man tittar på kanalerna.
Ja.
Men vad var det, för jag gjorde en intervju med Ann Lundberg för... Ja, det är nog ett år sedan. Mm. Och för henne, hon är väldigt mycket SVT. Det känns väldigt mycket SVT. Och hon sa det att för mig är det väldigt viktigt att jobba på SVT, för att jag vill göra folkbildande saker. Ska jag göra ett program så måste det vara folkbildande, annars så ser jag liksom inget värde i det. Hur känner du med de uppdragen du tar?
För mig spelar det ingen roll vilken kanal jag jobbar på, helt ärligt. Utan det beror på vilka program jag får göra. Mm. Och jag är... en person som ruvar på väldigt många idéer och alltid gjort, och SVT har lyssnat på dem, så jag har fått göra de program som jag själv har velat programleda, och det är det stora skälet till att jag har valt att stanna på SVT. Och det som Ann säger också, det jag sa tidigare med att mina barnprogram, att jag vill göra program där jag kommer till min rätt. Och för min del så handlar det mycket om barn, djur och faktiskt sjukdom. Och jag tycker det är jättespännande. Jag gjorde ett program som heter Första hjälpen som jag älskar. Du vet, för man lär sig saker. Mm. Och om jag utvecklas i mina program, då gör jag förhoppningsvis ett bra jobb. Men jag har även tackat nej till program på vägen som folk har sagt att, men herregud, varför gjorde du inte det där för? Men du säger att det finns andra som gör det programmet mycket bättre, och så länge jag får göra det jag brinner för, så håller jag mig till de programmen helt enkelt.
Mm. När det kommer till ekonomi då, för folk säger ju att ja, men jag jobbar ju inte på SVT för pengarnas skull.
Nej, det skulle vara på kan ju stryka under kanal. Att man inte, det vore väl fint om man kunde tjäna lika mycket på SVT som på andra kanaler.
Ja. Hur tänker du kring ekonomi och pengar? Vad har det för betydelse i ditt liv?
Det har betydelse på så sätt att jag vill kunna ha råd att göra saker tillsammans med min familj. Jag har ingen ambition om att bli rik. Men däremot så vill jag kunna åka på semestrar några gånger per år med min familj helt enkelt. Och jag vill också kunna gå ut och handla de saker som jag vill ha. Sen är jag ingen materialist på det sättet. Men jag har kommit fram till att det är viktigare att få göra de saker som man är passionerad för att göra. Och det tycker jag ändå att jag får. Sen har jag ju olika mål som jag fortfarande inte har uppfyllt. Men det har mer att göra med andra typer av uppdrag än det jag gör idag.
Till exempel?
Till exempel så spelade jag en musikal här för ett par år sedan.
Sound of Music,
och det är ju den största utmaningen jag har tagit mig an. Och det är, det är helt obeskrivligt, den känslan att få stå på en scen tillsammans med en ensemble och njuta utav både samspelet och mellan alla aktörer, tills att möta publiken.
Mm.
Och det är ju väl något, det är ju en dröm som jag har haft sedan jag var liten.
Ja.
Att få göra det. Men sen så minns jag faktiskt att jag ville gå på estetisk praktisk linje och min pappa sa så här, men du vet den där branschen, Fia, det där är ingenting för dig, vet du. Och han var ju dansbandsmusiker själv, så att han ville väl förskona mig. Men där gick det lite fel, för att då gick jag efter hans önskemål istället och gå turisthotell i Malmö. För vet, där finns det jobb, Fia. Det är, ja. Sälen, det är 10 mil bort, och hade han mig på en replängds avstånd.
Ja, det är ju perfekt för honom.
Ja, så det där har jag varit lite sur på att det blev att jag inte var stark nog att stå upp och för mig själv och faktiskt gå en dansskola eller teaterskola, det som jag egentligen ville göra. Men sen har åren tuffat på. Det har liksom inte blivit av. Och sen har jag haft tur och fått göra många tv-program. Så att det är ju det som har tagit upp min tid.
Men finns det musikaldrömmar kvar då, så att du vill göra något mer?
Det hade varit jättekul. Jag har inte gått på någon audition efter det, men jag säger alltid att jag ska. Men det här året blir lite spännande, för att jag har än så länge inte signat något kontrakt, utan jag har valt att vänta trots att jag har fått erbjudanden, just för att dels så känner jag att jag kan behöva en liten paus. Ifrån att, inom situationstecken, bara vara programledare. Man blir lite insnöad, kan jag tycka, när man går från ett program till ett annat. Jag vill som SOS. Jag vill ut och träffa barn och ungdomar. Jag vill göra skillnad. Jag vill göra skillnad på riktigt där och då. Och jag vill göra någonting som jag inte har testat på tidigare, och det har jag inte gjort. Och nu har jag liksom hittat en samarbetspartner som har precis samma önskan om att vilja hjälpa som jag har. Så att det är det viktigaste nu 2018, och sen så blir det säkerligen ett tv-program också, ett eventuellt två som jag kommer göra. Men det kommer att finnas tid till annat, vilket jag inte har gjort hittills.
Ja, men vad modigt ändå att inte signa någon kontrakt.
Ja, det är en process som har hållit på ett tag, faktiskt.
För du är egenföretagare, eller?
Det är jag. Frilansat sedan jag började på tv.
Och det passar dig?
Ja, jag sitter väl som alla andra och biter på naglarna när inte telefonen ringer. Ofta så blir det catch-up-effekten, att först kommer inget, sen kommer allt. Sen har jag haft långa kontrakt på SVT nu de sista åren, men det innebär också att det är väldigt många saker som man måste göra avkall på. Jag har fått tackat nej till roliga erbjudanden som jag inte längre är beredd att tacka nej till.
För att det inte ska bli reklam?
Alltså. Ja, precis. Ja. Det är väldigt strikta, mossiga regler. Tycker jag.
Och du har gjort en del radio också.
Ja, det har jag gjort.
Är det någonting som lockar?
Ja, det är ju fantastiskt kul. Åh, det är bland det roligaste jag har gjort. När vi flyttade hem till Äppelbo, då sa jag upp mig från ett kontrakt. Och det var samma sak. Man kan inte säga upp sig från ett kontrakt. Va? Tjäna massa pengar. Då jobbar jag på Fyran. Men då valde jag att göra det. Också för att jag kände att nu är det dags för en paus. Och jag tyckte inte att det var roligt längre och ställa mig framför kameran, och då har man ingenting där att göra.
Nej, det syns ju.
Det syns, och framförallt så är det ett fantastiskt jobb, och har man tappat lusten till det, då ska man ut. Ja. Så att då fick jag panik. Först då så sa jag upp mig, och så var jag så himla stursk och jag kände mig så stark, och så gick det 3 dagar, så jag blev så väl, jag satt hemma vid köksbordet och bara... Vad har jag gjort? Herregud, jag har sagt upp mig. Jag är säkert lika dum som att säga. Jag kommer aldrig få ett jobb. Och vad kan jag göra som har jobbat med tv i 10 år? Och sen så kom jag på det här med radio. För de hade ju intervjuat mig flera gånger på P4. Och de var så himla härliga, de som jobbade där. Så då skrev jag en massa programidéer. Och så bombarderade jag radiochefen med de här. Och till slut så tyckte han att jag var så jobbig, tror jag. Så att han
bara, jag kör.
Kom in och testa. Och så gjorde vi det. Och vi blev faktiskt det mest lyssnade förmiddagsprogrammet mellan 9 och 11 den perioden. Så det var kul. Jag fick ett kvitto på att det vi gjorde var bra. Och det var en enorm skillnad att gå från TV4 och vara väldigt manusbunden och gå till radion.
Mm.
Jag minns första intervju vi skulle göra, så hade jag ju alltid påläst. Så jag hade ett papper med 20 frågor. Jag vet inte om det var en läkare, vi skulle prata om cancer eller vad det var för någonting. Och så kom jag in och så tittar den andra programledaren på mig. Så bara, vad är det där för någonting? Jag bara, nej men det är frågor. Han bara, får jag kolla? Ja, och så tog han det och så rev han sönder mitt manus och så la han det i papperskorgen och sen så pekade han på öronen och så sa han, lyssna bara, du är så nyfiken i dig själv, du behöver ingen manus. Mm. Och det var en befrielse och bara kunde lita på att min egen nyfikenhet skulle räcka.
Mm.
Idag har jag ingen manus, jag har inte haft manus på depåer och så, som beroende på vilken producent man jobbar med så får man ju ett manus som man själv skriver om till sina egna ord. Men annars så går ju allting på spontanitet och nyfikenhet.
Mm.
Och det tror jag är väldigt viktigt också. Jag tror att det är lätt att tappa bort sig själv. Eller jag tappade bort mig själv i de här programmen som jag gjorde. Jag vet att jag gjorde frågesportsprogram och vi spelade in 3-4 program per dag. Och det var liksom, du kan bara säga så här för sen är tiden slut. Och det här och det här och det här. Och till slut så hör jag så här, nej, det var inte kul.
Det blev inget kreativt.
Nej, det blev inget kreativt.
Sen det viktigaste liksom egenskapen en programledare eller journalist ska ha, det är ju förmågan att kunna lyssna. Och ja, där följdfrågorna och det intressanta snacket kommer.
Precis.
Är det. Sen så är det alltid skönt att ha några punkter som stöd, tycker jag.
Definitivt, det ska man alltid ha. Och jag tycker ändå att man ska vara påläst. Men man ska inte heller underskattat bara luta sig tillbaka och lyssna, precis som du säger, för det är mycket det handlar om, beroende på vilket program du leder, men de programmen tycker jag är de mest intressanta att både titta och leda.
Mm. Men det låter som att du har ett spännande och lite annorlunda 2018.
Ja, jag hoppas på det.
Framför dig.
Mm.
Ja. Och det ska bli roligt att få se vad du hittar på. Och så kommer auktionssommar, börjar ju 9 januari. Yeah. Och sen så kommer en bok.
Sen kommer en bok.
Barnbok. Och sen går
Djursjukhuset.
Ja, och brottsligt, kommer det gå?
Brottsligt är inte något beslut taget om ännu.
Nej.
Så det får vi se.
Men även om du väljer att ta en paus från kameran så kommer vi inte bli av med dig.
Nej, det kommer inte bli. Det kommer inte bli. Och som sagt, jag tror att det blir en paus på så sätt att jag inte kommer att göra
tre program
på en gång.
Ja, jag förstår. Ja. Men vad spännande, det är stora planer.
Ja, du får hålla tummarna, det gör jag.
Ja, verkligen, det gör jag. Och lycka till med allting.
Tack snälla.
Ja, och tack snälla för att du kom och gästade.
Jättetrevligt.
Ha det bra nu, Sofia.
Tack detsamma.
Hej då.
Hej, hej.